Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? Is the easy rider gonna ride all so long?
Hjärtligt välkomna till Indiepodden nummer 12. Vi har massor av roligt att prata om. Vi ska för det första diskutera det nya säsongsschemat som sätter IndyCar och NASCAR i en intressant situation med en dubbel på IMS. Vi ska diskutera virtuella IndyCar races där Felix Rosenqvist lyckades ta sig upp på pallen i historiens första virtuella IndyCar race. Och vi ska titta tillbaka i historien och prata IndyCars roadster-eran från 1950 fram till ungefär mitten av 60-talet. Massa spännande. Nej fan, det där var så där va?
Nej men det var bra. Varför är du så kritisk mot dig själv?
Jag vet inte. Nej, vi kan köra på den.
Jag tycker det är ändå ganska skönt att det har kommit ett nytt schema, även om det kan ju förändras imorgon liksom. Vi vet ju knappt någonting om vad som händer i eftermiddag, men att ha de här nya datumen och se fram emot och jobba mot det tycker jag ändå känns som en liten befrielse.
Ja, men det är för att det är som ett halmstrå i mörkret, är det inte det? Det känns som att det är ändå en slags påminnelse om att det finns en chans att det blir racing i år.
Nu så är ju idén att vi ska sätta igång sista helgen i maj i Detroit. Just nu är planen, men det kan ju förändras. I vilket fall som helst så verkar det ganska självsäkert från IndyCars sida att Indy 500 blir av i augusti. Så maj flyttar till augusti, inte mig emot. Men det som du nämnde, IndyCar och NASCAR kör sin första doubleheader någonsin på Indianapolis Motor Speedway runt den amerikanska nationaldagen 4 juli. Då kommer IndyCar köra på road course på lördagen och sen Brickyard 400 på ovalen, NASCAR-loppet alltså, på söndagen. Vad tycker ni om det?
Jättespännande.
Ja, och det har varit någonting som det har pratats om tidigare, så att kan man inte göra någon sån sak? Men det har egentligen pågått väldigt länge och folk har lyft den grejen. Och det här blir ju på något sätt ett vi tvingat till det här på ett sätt. Men jag tror att många som tycker det var intressant att faktiskt det blir en möjlighet att testa detta.
Det är ju första doubleheader någonsin. Jag funderade om det verkligen var så, om det inte hade skett någon obskyr tävling längre tillbaka. Men jag hittade inte något tillfälle där IndyCar och NASCAR delat på en bana under samma helg. Så det kommer bli väldigt historiskt när det blir av. Och något som är extra kul då, det är ju att det finns ju NASCAR-förare som kanske kan få träffa på IndyCar-fältet på banan också. Det händer inte så ofta.
Ja, men NASCARs Jimmy Johnson är väl den som har varit tydlig med att det här vill han ju göra.
Johnson är ju modern tids NASCAR-gigant. Han har ju vunnit mästerskapet 7 gånger. NASCAR blev ganska tråkigt ett tag för han var så otroligt framgångsrik. Han har ju varit väldigt öppen med att det här är hans sista år i NASCAR på heltid. Nästa år ska han göra något annorlunda. Han ska köra sportvagn, han vill köra IndyCar. Man vill inte köra IndyCar på ovalbanor eftersom hans hustru tycker det är för farligt. Och Johnson är en bit över 40 nu, så det är lite sent att byta karriär på heltid så pass. Men Johnson tittar väldigt seriöst på att göra den här nya dubben som kanske kommer bli en tradition framöver. Jag hoppas på det i alla fall.
Och Johnson var ju också planerad att, för att köra ett test med Arrow McLaren i april nu då, innan det här med coronaviruset och sådär. Så att det kanske ligger nära till hands att det är med dem man kommer få köra.
Chevrolet-stall, definitivt. Som Johnson alltid kört för Hendrick Motorsport, NASCAR, som alltid varit Chevrolets första stall, liksom, ända sedan han började för ungefär 20 år sedan. Så om det sker, kommer det ske med ett Chevrolet-stall, och då är det nog sannolikt med Arrow, McLaren, Schmidt-Peterson.
Det är ett riktigt så här once in a lifetime opportunity, det här låter det som. Då vore det ju fantastiskt om han så här mot, jag ska inte kalla det slutet, men på hösten av sin karriär fick till en sån häftig avrundning. En sån, absolut, så absolut. Speciella omständigheter. Mm. Men ni, hörni, någonting jag verkligen känner för att prata om nu när vi pratar kalendrar, så ni sitter ju lite i samma sits som jag, eller ni har väl lite samma bakgrund som jag. Man har ju följt racing i väldigt många år. Och då upptäcker man efter ett par decennier att man lever sitt liv lite efter kalenderrytmen som finns i Formel 1. Alltså man förväntar sig att vissa race kommer en viss tid på året, och man börjar förknippa, alltså det är vissa delar av året väldigt starkt med vissa race. Sen så finns de stora klassikerna, Indy 500, Le Mans 24 timmars, Nürburgring 24 timmars, alltså de här riktigt stora klassikerna som man också förväntar sig ska liksom rulla i takt med ens liv på något sätt. Och nu är det allt det där huller om buller. Man är liksom helt vilsen. Det enda som i år har så här föll på plats, det var ju Daytona 24 timmars och Dakar som kickade igång året. Men sen har ju liksom, jag vet inte, jag känner mig lite som, många av oss, inklusive mig själv, jobbar ju väldigt mycket hemma nu för tiden. Och man blir lite sådär dagvill. Vad är det för dag egentligen? Ja, trots att man sköter sitt jobb och liksom går ner till sitt hemmakontor. Och lite så känner jag med att alla racingkalendrar är helt satta ur spel. Känner ni igen er i det, eller tycker ni bara svamlar?
Nej, det så är det ju. Jag håller med dig. Och det är ju, i vår sekulariserade värld så har man ju mer än bara traditionella högtider att se fram emot. Så att för mig är ju, alltså month of May är ju som en hela december månad med advent och julafton och juldagen och allting liksom. Det är bara festligheterna bara avlöser varandra, och nu är allting helt, som du säger, ställt på ända, så att jag kan absolut känna igen mig i det där. Men ni blir inte deprimerade, hoppas jag i alla fall.
Nej, men alltså det är på något sätt ett kvitto på hur mycket det här betyder för en, vilken viktig roll sport överhuvudtaget spelar i människors liv. Nu är inte jag särskilt sportintresserad, men utöver racing då, eller motorsport överhuvudtaget. Men jag har en arbetskompis som är extremt fotbollsintresserad, och vi pratar om precis det här, att han upplever samma sak, att liksom livet följer inte de här invanda banorna som man på något sätt lär sig uppskatta när man följer någonting under många år. Det betyder mycket för en, och det är fan en liten sorg. Det är ju såklart trivialt i det stora hela när tusentals människor dör och sådär. Men nu i vår lilla så här skärva av verkligheten där vi pratar motorsport, så kan man ändå sen nämna det, att fan, det här är ett konstigt år ur det perspektivet också.
För oss är ju det här precis samma sak som de som är fotbolls- och ishockeyintresserade. Och så där, man hänger ju, det är ju intresset, det är en del av vardagen också. Någonting man andas och tänker och sover och drömmer dygnet runt, året runt. Så att det är klart att man kan säga att ja, det här är bara en liten del och obetydlig del. Ja, det kan man väl säga i det stora hela, men det är ju ingen liten del av ens tillvaro, och då på så sätt tycker jag det, man ska inte förringa det heller.
Nej, det har du helt rätt. Jag håller helt med. Och det, man får inte, jag håller helt med. Man får inte underskatta de sociala bitarna heller. För många av oss så är ju motorsport en viktig källa till umgänge. Man träffar andra som är motorsportintresserade, man diskuterar med dem online, man åker på tävlingar tillsammans och träffas. Alltså det finns en slags regelbundenhet i det också.
Men tänk då, alltså ishockey och fotboll, där det spelas matcher par, tre gånger i veckan kanske, där även vardagarna fylls med den här typen av av nöjen och förströelse. Så vi, det kanske är någonting som vi kan se fram emot nu här i höst om det kommer igång med serien igen och man måste kunna klippa, liksom, få in mer racing på kortare tid, att det faktiskt kan bli race mitt i veckan också. Jag vet inte.
Ja, man får flytta på månadsrytmen, för augusti, september som det ser ut nu kommer ju bli, ja, det kommer ju bli lilla julafton då förhoppningsvis, för då har vi ju Monaco uteblir i år, men Indianapolis och sen Le Mans och Nürburgring 24 timmar i september också. Så det kommer bli fullspäckat då, men just den här väntan, det är ju, ovissheten är ganska tung. Och det har ju också praktiska följder inom motorsportvärlden, Indycar-världen. Penske verkställer tillfälliga uppsägningar och lönesänkningar i Indycar och Indianapolis Motor Speedway-organisationen till exempel. Det är många stall i alla möjliga serier. Formel 1, Supercars, Indycar som bygger sjukhusutrustning nu när off-season blir längre och det finns andra verkliga behov runt om i samhället. Så det här har väldigt praktiska följder mot sportsvärlden också.
Verkligen. Så man hoppas att trots alla de här uppsägningarna och lönesänkningar och allt, att som själva infrastrukturen är intakt när racingen väl ska komma igång.
Jag undrar om de kommer köra inför tomma läktare nu här i maj, om det är så att de bedömer situationen som att nej, men det är inte läge att träffas många på ett ställe. Jag tror det är ju en väldigt stor sannolikhet att det beslutet kommer tas. Frågan är om nu med lite framförhållning om de ändå kommer köra och förlita sig på att fler tittar på tv helt enkelt.
Ja, det tror jag blir svårt i Detroit eftersom det är en stadsbana trots allt. Mm. Det kan definitivt ske om vi tänker Texas Motor Speedway som ändå ligger bit utanför för Fort Worth i Texas. Inte riktigt ut på landet, men det är fortfarande någorlunda avskilt. Det kan ske i Road America i Wisconsin, som det är verkligen ute på vischan. Men stadsloppen tror jag kommer bli svårt att göra någonting av om det fortfarande är en situation som pågår in på sommaren. Inget officiellt är sagt, men det är min halvkvalificerade gissning i alla fall.
Jag tror också att det kommer vara väldigt enorm ovisshet kring det här, kring alla arrangemangen som är planerade väldigt länge. Sen undrar man ju hur länge man kan, eller hur länge arrangörerna kan leva med den ovissheten.
Ja, det är ju Penske som driver också loppet i Detroit, eftersom det är där han har haft sin organisationsbas. Så han kommer nog ta ett beslut när han känner det, och vi alla litar ju på Roger Penskes omdöme i alla fall. Det har vi sagt i våra tidigare avsnitt.
Absolut, men jag tänker också på att vissa av de besluten kommer vara beroende av vad man fattar för beslut centralt i USA.
Jo, förstås.
Så, kanske bortom Roger Penskes för övrigt allsmäktiga kontroll.
Ja. Ska vi snacka lite racing trots allt, även om det inte är racing på riktigt, men virtuell racing. För det har ju faktiskt, där är det högsäsong.
Ja, och det var ju riktigt kul i helgen, men en stor framgång för Felix Rosenqvist.
För det var ju, man får säga, historiens första virtuella IndyCar race. Det var ju väldigt officiellt, får man säga.
Absolut. Och vad mycket bättre det var än Formel 1:s försök.
Ja, och bättre än The Race olika evenemang som de har styrt ut de senaste helgerna. För Felix var med först på söndag eftermiddag med på The Race eSport All-Star Battle. Nu körde de på Silverstone och Felix...
I lördags, va? Sa du söndags?
Ja, i lördags menar jag.
Ja, just det.
Och Felix var med i några incidenter första loppet och sen var han inte med i Last Chance Qualifier. Så han fokuserade väldigt hårt på IndyCars nu officiella e-sport-event. American Red Cross Grand Prix, och de körde på Watkins Glen där man inte kört IndyCar de senaste åren, och 2016 var senast. Men det är ändå klassisk mark, och det blev en ganska rolig batalj där mellan Felix Rosenqvist och kanske en bubblare, Sage Karam. Och Sage Karam är ju riktig iRacing-nörd, så jag är inte överraskad att Karam var så pass snabb. Men det var en spännande batalj de hade.
Mm. Ser man till det stora hela på om vi går, ja, vi kan hoppa framåt och se resultatet här. Det var ju Sage Karam etta, så var det Felix 3,5 sekunder efter där. Och så kom Will Power. Grymt imponerad av honom faktiskt. 11 sekunder efter på. Det var topp 3. Sedan efter det så var det ju lite, där märktes det av ganska tydligt att det är många som är nybörjare på det här med simracing. För jag tror Joseph Newgarden blev ju, han råkade inte ut för några incidenter överhuvudtaget, vad jag vet. Men han blev ju, på sista varvet blev han ju varvad, alltså på ren fart av Sage Karam då. Så över en race-distans så var Sage ett varv före Joseph Newgarden då. Och det säger väl en hel del om att det krävs lite tid och några varv för att komma in i det här liksom, oavsett hur duktig du är. Så jag tror att det kommer nog jämna ut sig allt eftersom här nu. Men det var ett litet, mellan toppen och botten var det väldigt långt den här gången.
Det var det, men visst, jag håller med. Det verkar som att det krävs lite tillvänjning. Mm. Om du inte heter Felix Rosenqvist. För vi får faktiskt inte komma ihåg att han var ju snabb direkt från början. Redan första gången han var med om den här typen av evenemang, när han fortfarande körde Formel E, så var han ju omedelbart snabb i simracing. Och det mönstret har ju stått sig sedan dess. Han är kanske inte liksom där och hugger på pallplatser varenda gång, men han är ju alltid med, han är ju alltid snabb liksom.
Och just bataljen med Karam, som då vunnit 33% av alla iracinglopp han någonsin kört eller något sånt. Det var ju 3,5 sekund i mål, men det var ju liksom aldrig mer än 4 sekunder mellan dem under hela loppet. Så det var väldigt jämnt och snyggt kört av bägge. Bägge väldigt incidentfria lopp från dem. Karam fick en rejäl skrämselhicka när Kyle Kirkwood, som ska köra Indy Lights i år, han fick hoppa in i Ryan Hunter Race istället. Kirkwood kraschade precis framför Karam, och det var ju med en hårsmån som Karam kom förbi där. Men ja, det är just den där jämnheten som man nog mest är ute efter i de här trevande, inledande iRacing-försöken som de gör.
Och där är ju också, det här är en egenskap som jag tror verkligen premieras i simracing, att vara så här, kunna ha den här förmågan att vara extremt noggrann och precis och jämn i sin körning. Och det är någonting som jag faktiskt tror Felix har. Det är inte för inte att han är någonting av en stadsbanespecialist, där den typen av köregenskaper också premieras. Man har ju en otrolig fördel av att verkligen kunna vara så jämn och så precis som Felix ofta är i sin körning. Och det, jag undrar om inte det finns någon egenskap där hos honom som han har väldigt snyggt lyckats liksom ta med sig in i simracingvärlden.
Hur gick det för Marcus Ericsson då?
Det gick som man skulle kunna förvänta sig av en som är nybörjare på iRacing egentligen. Han kvalade
in,
han startade åttonde startled var det. Sen så var han inblandad i den här kraschen som var på varv 1 som involverade ett antal bilar. Sen så fick vi reda på att han hade problem med internetuppkopplingen. Men den senaste grejen som kom idag faktiskt, det var bara lite snabbt...
Han hade fel inställning.
Han hade en jätteavancerad ratt liksom. Han hade den i safe mode.
Yes.
utan att han hade vetat om det. Så han har ju kört bara med den här safe mode. Så han har inte liksom fattat hur folk kunde säga att det var så verklighetstroget då. Och som alla har sagt, han kom inte överens med det här med ratten överhuvudtaget fram tills nu då, typ igår, där han sa, vänta lite, den här knappen kanske vi ska vända på. Och sen så var det verkligen
han har ju en sån där direct drive styrenhet som jag tror med vridet är uppemot en 20-25 newtonmeter på en sån där, tror jag. Så den sliter ju armen av en om man har en liksom fullt ö som man råkar köra av. Så att jag förstår att han var besviken när han kört den i safe mode liksom.
Ja.
Men han gick väl i, jag tror han gick i mål på 18:e eller 17:e plats.
Ja.
Och där nere var ju Nasser, och det var Felipe Nasser var det, och det var ju vilka var det fler som var där nere som var namnkunniga?
Ja, det var ju många som hade små incidenter. Sebastian Bourdais blev diskad till exempel. Ja, för han körde emot spelets önskan.
Ja.
Alexander Rossi kraschade på första varvet och sen så var det ju en incident med, det var ju Newgarden, Paginot och Mario Power också som krokade ihop med Oliver Askew ganska tidigt i loppet.
Ja,
där alla fyra fick skador på bilen. Oliver Askew dock.
Jo, det var bra ifrån sig.
Ja, precis. Fram till just den här incidenten var det med Power.
Ja, det var väl det där på slutet, va?
Han låg fyra. Han låg fyra. Men han blev väl omkörd av Scott McLaughlin där som han blev.
Ja, McLaughlin var det, just det. McLaughlin som dock också kört iRacing väldigt länge. Mm. Men dock med Supercars då. Det var kul att se McLaughlin få vara med där. Jimmy Johnson var med, men han är också rätt ny när det gäller simracing. Och han körde sen NASCARs egna också. Mm. Officiella lopp lite senare på dagen. Eller det var ju faktiskt dagen efter, det var ju söndags.
Mm.
Så det var ganska, det var ju väldigt bra fält de fick ihop. Det var av de IndyCar-veteranerna som inte var med. Det var ju Scott Dixon, Marco Andretti, Ryan Hunter-Reay. Sen var det i stort sett alla. Robert Wickens var inte med. Han hade ju hoppats på att få sin rigg färdig. Wickens som fortfarande har jobbiga problem med ryggen efter olyckan på Pocono 2018. Han höll på att bygga ihop sin rigg för planen var att han skulle vara med. Men budfirmorna har ju också sina logistiska problem i dessa tider, så att hans rigg kom inte fram till honom tillräckligt snabbt. Men han fick hjälp av gamle Max Papis att bygga ihop en särskild ratt så han kan gasa och bromsa med särskilda pedaler på ratten. Det finns inget riktigt sånt att köpa, utan det måste man bygga själv, och det hjälpte Papis Wickens att göra, men det var budfirman som inte hann dit. Så nästa helg, då ska det köras på Barber. Då ska Wickens vara med, och jag tyckte vi ser att Dixon och Hunter-Reay och Andretti också kan dyka upp då.
Mm. Kul!
James Hinchcliffe var ju anmäld till racet och var på plats för att köra också, men han fick ett tekniskt fel innan start så att han kunde inte vara med och köra faktiskt. Så att han lär ju vara med nästa vecka här också.
Det var rätt bra genomslag på sändningen tycker jag. Det var ju 11-12 000 som tittade på livesändningen, men sen nu när jag har varit inne och tittat efteråt, så det är, på YouTube är det nästan uppe i en kvarts miljon visningar. Mm. Och sen så är det en massa andra kanaler, Twitch och Facebook Live och sådär, som folk har tittat på. Så att det, är ju, det kan jag tycka är rätt bra genomslag för online racing.
Det är ju väldigt imponerande. Och man får ju säga det att de har väl dragit en karbonkopia på iNASCAR-serien så här, så att dels så är alltså grafiken och allting är ju supercool, så att sitter man några meter från tvn så ser det ju otroligt verkligt ut för det första, och sen så inför racet då, det var ju de här, det är de vanliga expertkommentatorerna, det var Paul Tracy bland annat, och så att de är också autentiska, och så var det ju då en präst som läste en välsignelse då innan, precis som alltid gör, hemifrån sitt då med webbkamera, och sen var det en som sjöng nationalsången från sitt vardagsrum.
Just det.
Ja, och sjöng opera. Så att det var, även om det var så här, det var ju med lite med glimten i ögat, det var ju skärmigt så, men just den grejen att få med alla de här komponenterna tycker jag visar på en ambition och en riktning, att det här är nu ska vi verkligen göra detta på riktigt. Det tycker jag är väldigt roligt.
Jättekul. Men jag måste säga att NASCAR hade ju fått in det här med nationalsången på riktigt cool sätt. De hade med Bob Weir från Grateful Dead, och Grateful Dead är ett av mina favoritband, men jag tycker det var riktigt coolt att de fick med en riktig rockstjärna och sjunga nationalsången inför deras e-sportlopp. Det vill jag bara få sagt, men folk tar det på allvar, och det är jättekul att det är någon form av racing högsäsong nu, trots att vi alla måste sitta hemma i stort sett.
Mm. Absolut, och jag tror att det är en helt smart strategi att visa att man tar det på allvar själv, för då bidrar man till att andra kommer ta det på allvar. Och det är för att återplocka fram min käpphäst. Det var där Formel 1 misslyckades. Det kändes inte som de hade tagit det på allvar. Bara slängt in lite folk i lite olika bilar och bara, ah, men nu kör vi nästan Bahrains Grand Prix. Och så var det inte ens i närheten. det kändes inte på allvar, och då är det rätt svårt att förvänta sig publiken att ta det på allvar. Så jag hoppas F1 kollar, eller tittar i helgen och tar intryck av, av IndyCars arrangemang. Men vad händer framåt då? Om vi ska säga några ord om det, för det tar ju inte slut här, va?
Nej, det ska bli 6 lopp totalt. Barber nästa. Sen så ska de ha lite omröstningar om vilka de andra loppen blir. De vill ju få in ett par ovaler till exempel. Och det allra sista loppet, då ska de ha en drömbana. Alltså en bana där IndyCar aldrig kört. Och då är ju urvalet det som finns på iRacing. Så det kan bli...
Falkenberg.
Falkenberg tror jag inte finns på iRacing, men det vore en ganska cool bana. Om man kör den i vänstervarv, då blir det ju som en oval nästan. iRacing har väl Le Mans, de har väl Nürburgring Nordschleife,
Spa
har de. Min favorit där var att Oran Park, en nu nedlagd driven bana i Australien som är lite som en australiensisk knutstorp.
Bathurst.
Ja, just det. Phillip Island, Suzuka. Ja, det finns ett antal häftiga banor som det kanske blir en offentlig omröstning, eller om det är inom IndyCar-förarna själva, men James Hinchcliffe sa ju under sändningen att han vill se det på Bathurst.
Mm.
Så det skulle jag också rösta för faktiskt.
Ja, men, det är riktigt kul.
Barber Motorsport Park nästa.
Och det är också en häftig bana. Den är ju spektakulär och en förarfavorit.
Ja, det är en riktig klassiker, och det var, förra årets race där var ju en riktig höjdpunkt och tog till. Så den har den här klassiska kvaliteterna som är nog minst lika bra i iRacing.
Här kommer vi nästan lite osökt in på nästa stora ämne vi tänkte prata om, eller hur? Lite historisk tillbakablick.
Nu är Barber inte så gammal bana, men vi ska
lite gå tillbaka till.
Ja, vi ska gå till en era där vi bara körde på valbanor. Vi körde nästan bara på grusbanor och vi körde bara med bilar som hade motorn fram. Nu har vi kommit fram till Indianapolis Roadster-era. Vi kommer prata om 1950 till 1964 ungefär. Vi vill påminna om att de första två delarna i IndyCars historia hör man i Indypodden avsnitt 5 och i avsnitt 11. Men nu kör vi då Roadster-eran.
Nej, det är bara Gergi som kan säga det. En gång till.
Ska vi köra den?
Ja.
Indypodden.
Du vände på det där så att vi körde för Indypodden.
Ja, det kanske jag gjorde. Ah, sorry. Det var så länge sedan sist.
Ja, men det är, man kan... Det är remixen var det.
Den där får bara vara med typ av femte eller sjätte avsnitt eller något sånt där.
Ja.
Men det här är en rätt cool era i IndyCar-sportens historia. Det här för... Alltså när man tittar på bilarna, det är så jag verkligen ser fram för mig de klassiska IndyCar-bilarna. Så, och jag vet inte om jag är ensam om det, jag tror inte det. Jag tror att vi är många som förknippar just Roadster-bilarna med den stora klassiska epoken i IndyCar. Liksom ursprunget på något sätt. Men Jakob, om man tänker på det vi pratade om förra gången, Junkyard Formula. På vilket sätt skiljer sig bilarna från de enklare bilarna tidigare?
De här nya Roadster-bilarna, de var lägre, längre och mer strömlinjeformade, byggda enbart för stora ovaler som Indianapolis. Tidigare generationer, då vi snackar 30 fram till slutet av 40-talet, de här bilarna hade ofta dubblerats på både asfalt och grusbanor. Men Roadster-bilarna var helt förkastliga på grus. Så sen som 1952 så vann en dirt car Indianapolis igen, men det skulle aldrig ske efteråt eftersom de här nya roadsterbilarna, de var för långa för att man skulle kunna köra dem på sladd liksom.
Ja, för det var väl så att 1950 så det var väl de flesta var gick på dirt tracks då, va?
Mm, då om vi ser kalendern 1950. 12 lopp ingick, bara 10 var på grus, och sen så var det Indianapolis och sen Darlington i South Carolina, den här klassiska NASCAR-banan. Så de här nya dyra bilarna, de användes 2 gånger om året. Och om vi hoppar fram till 1954, då var säsongen 13 lopp lång, 4 lopp gick på asfalt. Men 2 på kortvolden Milwaukee som är en mile lång. Och där var också roadsterbilarna egentligen lite för långa, lite för låga. De hade inte knappt svängradie. Så där var också de ganska förkastliga. Så där kunde man använda dirtbilarna. Så pass viktigt var Indy 500 på den här perioden. Att man satsade stora resurser, utvecklade en särskild bil enkom för en månad för året.
Här märker man ju att ekonomin hade blivit bättre efter krigstidens ekonomiska uppsving. Det är ju säkert den som gjorde det möjligt att bygga den här typen av mycket mer specialiserade bilar, eller hur? Än vad man hade gjort tidigare.
Säkerligen. Eftersom 50-tals amerikanska bilar har ju alltid varit jättestort i Sverige. Och det var lite så man tänker sig hela USA var på den tiden. Väldigt utsvävande, väldigt... vad ska man säga, nästan obscena vingar på bilarna, och man tänker sig stora Cadillacs, och man tänker sig också kanske stora V8-or. Men på Indianapolis så gick V8-or inte riktigt hem. Det var mycket mångfald när det gäller de som byggde bilarna, men motorerna, de kom antingen från Offenhauser, 4-cylindriga, 4 liters motorer. Offenhauser vann varenda lopp under Roadster-eran. V8-or fanns av ett företag som hette Novi. Novi-motorerna, 3 liters kompressormatade V8-or. De lät mest, de törstade mest, de hade säkert 100 hästkrafter mer än Offenhauser-motorerna, men de höll inte. De saknade tillförlitlighet för att ens klara av kvalet många gånger. Så 50-talet på Indianapolis, då gällde det så låga, långa bilar som möjligt med 4-cylindriga Offenhauser-motorer.
Vi skickade en massa kärlek till Offenhauser redan förra gången vi pratade historia under Junkyard Formula. Men alltså den här stora dominansen fortsatte under hela den här epoken, eller hur?
Ja, 1959 och 1960 var det så att varenda bil som kvalade in hade en Offenhauser-motor. Så Offenhauser-eran såg inte ut att sakta in någonting under Roadster-epoken.
Men den här specialiseringen man såg på bilsidan, den såg man inte riktigt på förarsidan, eller hur? Förarna var väl inte så noggräknade med vad de körde för lopp, utan man körde lite allt möjligt som dök upp.
Precis. Man kan säga att USAC i sig hade 4 olika divisioner av bilar. Roadster-bilarna var ju högst upp, de som vann Indianapolis. Och sen fanns det ju de sortens dirt car som man använde resten av IndyCar-schemat. Och sen under det så fanns det sprint cars som var lite mindre än championship dirt car som använde IndyCar-schemat. Och sen längst ner fanns det så kallade midgets som var ungefär bilar i halva storleken. Ungefär 150 hästkrafter starka med 4-cylindriga motorer. Den sortens dirt car racing, alltså när man snackar sprint och midgets, det är ju fortfarande en väldigt nostalgisk scen som ser Roadster-eran som det allra finaste som någonsin hänt om. Men vi kan ta AJ Foyt till exempel, som skulle göra sig sitt namn mot slutet av 50-talet. 1961 körde han 45 lopp, och det var inte bara IndyCar-lopp utan även i sprints och i midgets. Han vann 18 av de här 45 plus ett antal mindre som det inte finns riktigt statistik över. 2 av de här 45 loppen han körde fick han lov att bryta för han fick stenar i ansiktet. Så säkerheten var ju inte jättebra än så länge.
Men det är lite intressant apropå AJ Foyt och hur han började sin bana, för det var ju en karriär som kunde bli ganska kortlivad egentligen. Inte för att han råkade ut för någon krasch, men han var ju nära att sluta.
Mm. I sitt allra första Indy 500 1958. Foyt hade gjort debut i IndyCar 1957. Gick väl okej där. Men det som hände på Indy 500 1958, det var en stor masskrasch på det allra första varvet, och Foyts mentor Pat O'Connor avledde den olyckan, och Foyt var nära släng in handduken där och då. kände sig inte särskilt tuff när han såg det här masskraschen med 15 bilar som slog runt och brann upp. Så Foyt idag ser vi ju som tuffingarnas tuffing, men han hade inte ryktet att vara den allra tuffaste när han började sin karriär, när han var lite drygt 20 år gammal då.
Han var väldigt proper.
Han var lite gentleman, va?
Gentleman är nog lite fel ord, för han var ju fortfarande den som skulle slå en på käften ifall man hade gjort honom något illa. Men Foyt insåg att det var väldigt viktigt att se presentabel ut inför sponsorerna. Så han dök alltid upp på loppen med vältvättade bilar. Han dök alltid upp på loppen med välstrukna skjortor och i propna byxor, när modet annars var smutsiga jeans och en t-shirt. Och de andra förarna kanske tyckte att det var lite fjantigt av Foyt, att varför... Man blir ju inte snabbare av att ha välpassande byxor, men man kanske kan locka till sig fler sponsorer och då frigöra mer resurser och då ha bättre maskineri under sig. Det var så Foyt var lite före de andra förarna, och Foyt skulle ju sen bli den mest framgångsrika föraren i sportens historia. Så han hade helt rätt i sin attityd att han var proffsigare än de andra.
Det är lite Bernie Ecclestone-stil över det där. Bernie vet jag väldigt tidigt reagerade på att Formel 1-depåer på 60-70-talet såg ut som skit. Det var stökigt och saker låg överallt. Och han, något av det första han gjorde när han började ta över sporten var att styra upp det där. Tvinga teamen och helt enkelt städa upp omkring sig och göra snyggt omkring sig. Just för att attrahera sponsorer.
Mm. AJ var inte en showman på riktigt på det sättet. Han var väldigt mjuk i sin körstil, väldigt teknisk. Han körde aldrig på sladd, eller han körde inte på sladd för mycket. Man var ju i princip tvungen att köra på sladd på dirt tracks då förstås. Men han var inte flashig när han körde. Han var väldigt precis, väldigt teknisk. Och det var ju något som absolut behövdes i de här väldigt enkla banorna. Inte så väl förberedda, utan verkligen ha koll på sitt eget, och det var Foyt absolut bäst på. Och dessutom, han var väldigt stark. Han är ju liksom inte så här smal tränad som Marcus Ericsson är idag, utan han var ju bra byggd som en boxare eller en brottare. Väldigt stark överkropp, och det behövdes ju också bara för att hålla i bilen på så här gropiga dirt tracks och där det finns potthål och allt möjligt.
Ja, han har lite så här gorilla-kroppsbyggnad på något sätt.
Mm, och det var absolut det man ville ha då, 50-60-talet.
Vad har vi fler för storstjärnor på den här tiden då?
Andra storstjärnor, Tony Bettenhausen. Bettenhausen-namnet känner nog en del igen. Tony Bettenhausens son skulle driva stallet som Stefan Johansson skulle köra för senare. Tony Bettenhausen den äldre, var en av de äldre, början av 50-talet. Hans karriär fick ett avbräck i och med andra världskriget, men han blev mästare 1951 och sen 1958 också. Alltid väldigt konkurrenskraftig, trots sin då höga ålder. Han född 1916, så han var konkurrenskraftig långt in på sitt 40-tal. Men Bettenhausen, som ett antal andra, omkom bakom ratten på en Indycar-bil. Han omgång på träningen till Indy 500 1961. Sen har vi Jimmy Bryan, som nästan av de mest tragiska historierna av dem alla. Bryan, mästare 1953, 1954, 1956. Och sen vann han Indy 500 1958. Han höll på ett litet tag till men la av 1959 eftersom han hade hållit på ganska länge. 10 år i Indycar på den tiden var en karriär. Men han övertalades av promotorn till ett tävling på ökända Langhorne Speedway. Och Langhorne, om ni inte kan den banan, det var en bana som var en hel cirkel. Så då körde man ju kontrollerad sladd exakt hela varvet för att vara snabb. Bryan kvalade in som tvåa det här loppet på Langhorne 1960. Träffade ett potthål i första kurvan, eller första kurvtagningen, och dödskraschade där och då. Och det är också ett bevis på hur otroligt farligt det var i Indycar-sporten på den här tiden.
Han var känd för att röka, för att alltid ha en cigarr i mungipan, va?
Ja, det är ganska kaxigt, för lov att säga.
Alltså även när han körde?
Enligt
legenden i alla fall.
Enligt legenden, enligt A.J. Foyt som som då valde att inte göra så, så var det en del som hade såna karaktäristiska drag. Det skulle inte gå hem idag. Det skulle jag vilja påstå, men ja, det.
Men jag vet, jag har sett NASCAR-förare, det här är några decennier tillbaka i tiden, som har haft SIG-paket tejpade i bilen, som har suttit och lagt med den och kört. Nu kommer jag inte ihåg vem eller vilka det var, men det verkade vara på allvar. Jag tror inte man ser det nu för tiden längre, men
Det är väl lite så man bygger en image också. Helt annat image bygger än vad A.J. Foyt då såg var lämpligt. Men ja, det fanns en hel del karaktärer på 50-talet minsann. Och om vi ska snacka om de mest framgångsrika innan Foyt, så ska vi prata lite om Bill Vukovich också. Som vi pratade om Billy Arnold, som var väldigt framgångsrik i början av 30-talet. Som var extremt dominanta i det de gjorde. Och Bill Vukovich är nog mest dominanta någonsin under sin tid på Indianapolis.
Han var otroligt överlägsen, va?
Om vi säger så här. Han gjorde debut 1951. Det gick väl så där. Men 1952 ledde han i 150 varv. Bröt när styrningen gick sönder med 10 varv kvar. 1953 ledde Vukovic 195 av 200 varv. Slutade i en överlägsen seger. Och loppet 1953 är också känt för att det ska ha varit det varmaste i Indy 500s historia. Det har varit mer än 35 grader varmt den dagen. Och andra förare, liksom, de delade bil med varandra. De svimmade i depån. Men Vukovic, född i Kalifornien, han var lite kaxig och sa det är ju värde att köra traktor hemma i Reno. Vukovic vann igen 1954. Samma bil som hade kört året innan. 1955, då hände det som hände alldeles för många IndyCar den här tiden. Han omkom i en olycka. På Indianapolis, när han ledde överlägset. En kedjereaktion skedde framför honom. Vukovic bil slungades utanför banan och hans liv gick inte att rädda. Men om vi tänker liksom, på 110 år så har ingen förare någonsin vunnit mer än två lopp i rad. Men Vukovic var här nära att vinna fyra lopp i rad. För att han ledde stort 52 med 10 varv kvar. Sen vann han 53-54 och sen ledde han överlägset 1955. Så med lite ödets twist så hade Vukovic var en fyrfaldig mästare. Han är fortfarande någon som man tänker är bland de vassaste förare USA någonsin levererat.
Mm. Någonting som är rätt spännande med den här perioden, det är ju den här kopplingen till Formel 1 och Formel 1-VM. Under de här åren så var det en ganska lång period som Indianapolis 500 ingick som en deltävling i Formel 1-VM.
Ja, eller var det ingick det, eller var det en del av det, eller var det inte det? Det var väl lite typ.
Vad säger Jakob? Man delade ju ut VM-poäng, det gjorde man.
Precis. Är ni redo för lite semantik då?
Ja, för vi gillar semantik.
Jag måste veta, vad är semantik för någonting?
It's an acquired taste. Det är en smak man måste lära sig. Men semantik är typ begreppsdefinition, va?
Ja,
för idéhistoriker Jakob, är det inte så?
Jo, men typ. För om vi tänker Formel 1 VM då på 50-talet. Det hette ju inte Formel 1 VM. Det var ju världsmästerskapet för förare. Och det avgjordes med tävlingar för Formel 1-bilar. Men 1952-1953, när det inte fanns någon Formel 1-bilar i Europa, så använde man ju Formel 2-bilar. Så då säger man ju att Formel 1 avgjordes med Formel 2, 52-53, fast ja, går egentligen. Man ser ju ändå att Alberto Ascari som vann VM de två åren fortfarande Formel 1-världsmästare, men han vann aldrig ett världsmästerskap körandes en Formel 1-bil. Det här höll ju på egentligen fram till 80-talet. Men på 50-talet då, när Indianapolis 500 ingick i världsmästerskapet för förare, så använder man ju sig inte av Formel 1-bilar. Man använder ju sig av sitt egna reglement, IndyCar-reglementet. Det var samma reglement som Formel 1 1950-1951, men 52 till och med 1960, som var sista året som Indy ingick i världsmästerskapet, så var det helt egna regler. Så ja, det ingick i vad vi nu kallar Formel 1-VM, men nej, det var inte ett Formel 1-lopp.
Nej. Så man kan säga att i praktiken så det var ju inte som att Formel 1 var med och körde Indianapolis, utan det var snarare så att Indianapolis-förarna fick VM-poäng.
Ja, och till slut så gjorde inte det här någon skillnad alls, eftersom ingen som körde vanliga Formel 1-loppen i Europa någonsin tog poäng på Indianapolis. Ingen IndyCar-förare körde något europeiskt eller ja, inte något annat Formel 1-lopp. Enda gången det liksom blev ett utbyte var 1952 när Ferrari, Alberto Ascari, gjorde ett halvhjärtat försök på Indianapolis. Ferrari anmälde 4 bilar med 2,5 liters V12. Bara Ascari och de här 4 kvalade in och det slutade med ett brytet lopp efter ungefär 50 varv. Något sånt. Enda gången Ferrari gjort ett försök på Indianapolis och det var så här halvhjärtat. Det var ändå pengar på spel och Ferrari vann resten av tävlingarna i världsmästerskapet och Ascari stod ju sen som mästare. Så.
Men de byggde sen en prototyp på 80-talet va? Eller var det början av 90-talet till och med? Så var ju Ferrari på gång och testade en prototyp.
Ja, de byggde en prototyp men den startade aldrig någon tävling.
Nej.
Så det här var enda gången som Ferrari gjort ett IndyCar-lopp. Men sen så har vi några år senare trots allt ett lopp där både IndyCar-världen och Formel 1-världen faktiskt skulle mötas på riktigt. Vi pratar om Monzanapolis The Race of Two Worlds 500 som kördes på Monza-ovalen 1957 och 1958. Vad tycker ni om att göra om det i moderna tider?
Ja, det vore underbart. Du menar på den gamla Monza-ovalen?
Eller tänker du att man skulle sätta IndyCar-bilar i ett Formel 1-lopp med det och köra på Indy 500? Är det så du menar?
Det är med. Man kan ju göra lite olika varianter av det. Men då på 50-talet var idén att vi ska ju se vilka som egentligen är bäst. Bägge bilar kan ju ta VM-poäng, men det är aldrig någon riktigt match mellan dem. Så man bjöd in de 10 bästa IndyCar-bilarna, IndyCar-förarna, till Europa. Och sen så bjöd man in så många europeer man bara kunde. Men grejen var ju det att Roadster-bilarna var ju byggda för enbart banor som Indianapolis. De körde aldrig på landsvägsbanor. Europeiska Formel 1-bilarna körde bara på landsvägsbanor. Mycket lättare, smidigare än IndyCar-bilarna. Färre hästkrafter också. Så om ifall de skulle köra på Monza-ovalen, då skulle IndyCar-bilarna vinna hur lätt som helst. Ifall de skulle köra på Monzas landsvägsbana, då skulle Formel 1-bilarna vinna hur enkelt som helst. Så alla Formel 1-stall drog sig ur 1957.
The American cars and drivers arrived in Italy on schedule. 3 days of practice and qualification and the big event. But something had happened to the proposed Race of Two Worlds. The newly formed drivers' union had announced that their members would not compete. Indicated speeds, it was said, were too fast, and the race mass suicide.
Det enda motståndet amerikanerna fick var några jaguarer som precis vunnit Le Mans 24 timmars, några så här Jaguar D-types. De fick storstryk och Jimmy Bryan vann 1957 års upplaga med 257 km i timmen i snitt på Monza-ovalen.
Men då kom ju de europeiska bilarna lite mer välrustade 1958 och det var ju ett väldigt imponerande polvarv som sattes där, eller hur?
Jo, då eftersom det ändå var ganska mycket pengar på spel här så var det ett antal Formel 1-stall som faktiskt byggde riktiga bilar. Särskilt Ferrari tog det här på allvar nu eftersom de var på hemmaplan. Och det var inte Formel 1-bilar utan det var ju det här var i stort sett inga regler alls. Anything goes. Så man hade ju en sportvagnsmotor i en En Formel 1 Ferrari som hade väl 100 hästkrafter extra än Formel 1 Ferrari. Och Luigi Musso tog pole position i den här Ferrarin vid ett fart på 281 km i timmen i snitt.
Helt sinnessjukt.
Det är, med tanke på att man samtidigt på Indianapolis körde ungefär 230 i snitt. Så det här var extrema hastigheter för den här tiden.
Ja, vi snackar slutet av 50-talet. Det är helt otroligt.
Med en skinnflär på huvudet och så lite kortare mått på det.
Ja. Men de här europeiska bilarna var ju inte testade ordentligt. I USA så hade man ju nu 50 års definemang. Välutvecklade bilar och så. Medan i Italien så hade man byggt ihop någonting på ett par månader. Så Ferrari-bilarna, de gick sönder allihopa. Maserati hade byggt en bil av Stirling Moss. Den bilen gick sönder på bankingen och Stirling Moss kraschade och sa att han aldrig hade varit så rädd i hela sitt liv. Så det blev en amerikan som vann. Jim Raffman den här gången med 267 km i timmen i snitt över 800 km. Och det här var då ett världsrekord i all sorts motorsport. Det här racerekordet skulle inte slås på Indianapolis förrän 1986.
Wow.
Så de här roadsterbilarna, de kunde gå. Fantastiska bilar, fantastiska lopp. Men det här Monzanapolis, det är en rolig idé.
Det låter inte som ett höjdarupplägg. Alltså. Ta två olika biltyper på en sån extrem bana.
Mm. Så det kom aldrig ske igen efter 1958. Men just den här idén, bästa från IndyCar mot bästa i Formel 1, det skulle jag kunna skriva under på idag. Men då måste det ju vara ett rättvist upplägg. Och det var det inte här, men det är ändå en väldigt rolig fotnot i motorsporthistorien. Och brittiska The Motor kallar de här loppen för de mest kontroversiella loppen i motorsporthistorien om man undantar från stora olyckor. Och än idag så liksom, man får nästan lite gåshud när man tittar på de här bilderna och man läser historierna och Monza-bankingen är ju ett historiskt monument kan man ju säga.
Ja, och visst var det så att Juan Manuel Fangio var nära att delta?
Han var där.
Han skulle ha kört något av de här loppen, va?
Mm, han var där. Han hade ju egentligen avrundat sin Formel 1-karriär, men det var ju fortfarande pengar på spel. Jag tror inte någon blev jätterik på motorsport på den här tiden, i alla fall inte i Europa. Så Fangio hade ju sneglat på IndyCar efter Formel 1-karriären. Han körde på träningen på Indianapolis till exempel. Han var anmäld till Monzanapolis. Men bilen gick sönder innan start, han körde bara ett enda varv. Och sen så var det med det, liksom.
Men om vi nu ska sammanfatta Roadster-eran och dess liksom plats i historien, vad har vi att säga då egentligen?
Jag tycker de nästan är konstverk idag. Som Greg sa, det är väldigt klassiska bilar, motorn fram, långa motorhuvor, nästan parodier på manliga racerförare med cigarren i mungipan, gentlemannamässigt men ändå på samma sätt, samma gång, väldigt klassiskt amerikanskt. Det är en period som det är hemkärt på något sätt, förstår ni vad jag menar då?
Kanske. Det är liksom, man känner igen sig i amerikansk racing på något sätt.
Mm.
Jag upplever det som att det var väldigt många, det känns som att alla dog under den här perioden. Var det extremt olycksdrabbat? Var det extremt ännu farligare? Eller var det att det gick fortare och fortare på något sätt?
Fortare och fortare? Jo, men inte så otroligt mycket fortare. Farligt var det definitivt. För de som hela tiden hade arrangerat hela IndyCar-cirkusen, AAA, de slutade att göra det efter säsongen 1955. Vad som hände i 55 var ju först och främst olyckan på Le Mans. Och sen Bill Vukovic hade dött bara någon vecka innan. Och sen så hade fem andra IndyCar-förare dött under säsongen. Så AAA som egentligen skötte försäkringar åt bilindustrin, de vill inte arrangera mer biltävlingar och det var en ny organisation som tog över, United States Auto Club, eller USAC, som var tätt bundet med Tony Holloman som redan drev Indianapolis Motor Speedway. USAC driver fortfarande stora delar av amerikansk motorsport idag.
Det sjuka är ju att apropå det här med att alla dog, Ronny, det är ju att vid det här laget så hade man ju, motorsport hade ju existerat i olika former i vad, 50, 60, 70 år. Men man hade nästan ingenting hade hänt på säkerhetssidan. Det hade blivit farligare och farligare och farligare i och med att man vid det här laget var ju uppe i farter nära 300. Och ändå, jag menar, den personliga skyddsutrustningen var ju typ ingenting. Utrustningen i bilarna var ju, det var knappast säkerhetsfokus när det kom till det. Visst, vissa förbättringar på bansidan hade man ju gjort med lite räcken här och var jämfört med hur det hade sett ut på 20-30-talet. Men i kombination med de här extremt höga farterna man redan då uppnådde så ja, det är... De stora stegen när det gäller säkerhetsarbete, de började ju komma igång först långt senare, 60, 70, 80-tal egentligen. Vilket är en rätt så här skrämmande detalj, eller häpnadsväckande detalj av vår sports historia. Att man så länge så här levde med det här, ja, det går fort och det går fort och det går fortare och folk dör som flugor innan man faktiskt aktivt började jobba med säkerheten.
Mm. Om vi tänker på själva banan i Indianapolis då. Man hade asfalterat över större delen av tegelstenarna redan på 30-talet, men de allra sista tegelstenarna asfalterades i början av 60-talet då. Det gjorde faktiskt att det gick mycket fortare på Indianapolis. Så under den här rooster-eran så hade man med ganska lite marginal liksom bara ökat hastighetsrekordet år för år. Men att man assorterade över tegelstenarna bara på över start och mål, det gjorde att farterna sköt i höjden faktiskt. Och nu var det första gången som man kom under 60 sekunders spärren. Man kom under en minut nu, det betyder 150 miles per hour eller 240 km timmen i snitt. Pernell Jones gjorde detta 1962, men om man jämför med 12 år innan, 1950, det är ju bara en hastighetsförbättring på 25 km timmen som... relativt sett inte jättemycket på 12 år.
Nej.
Även om roosterbilarna var karaktäristiska och människor är väldigt nostalgiska för dem, men de är fortfarande väldigt populära. Så de stod inte för någon särskild revolution på Indianapolis.
Men det stod väl en revolution runt hörnet, eller hur? Som avlöste roostereran.
Ja, precis. Och den revolutionen hade ju redan skett eller var på gång i Formel 1.
Men det tycker jag vi tar nästa.
Ja, det måste vi nästan spara till nästa gång och nästa period som vi ska avhandla.
Mm, då ska vi prata om The British Invasion. Inte Beatles eller Rolling Stones nu, utan British Invasion på Indianapolis Motor Speedway. Det var också en riktig grej på 60-talet. Och det tar vi då i nästa gång vi kör igenom IndyCar-historien.
Vad har vi mer nästa gång, hörni?
Vi har ju Alex Elg som gästpoddare.
Just det.
Mm. Det ska bli roligt att höra hur en IndyCar-förare tränar.
Precis, så jag tänkte att vi ska väl gå igenom lite hur det gick i helgens race, virtuella race på Barber. Och så pratar vi länge och väl med Alex Elg. Det ska bli sköj.
Ja, absolut. Jätteroligt.
Men då avrundar vi för den här veckan och tackar vår samarbetspartner Automotor och Sport såklart. Gött! Ha det bra.
Gött.
Hej.
Ha det bra allihopa. Hej då.
Tack.
To the one know well my easy rider gone. To the one know well my easy rider gone. She's an easy rider but she do ride hard so long.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We
want to invite you to listen to our show.
Niña Fin means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls,
or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.